Podplay.
Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. Ja, så sjunger Hans Albers. En slags Hamburgsvar på Sten-Åke Cederhök. Fnisset du hör nu tillhör inte Trollmor eller Dadgostar, utan Hans Wiklund, numera fast vikarie som gör succé i den här podden.
Jag sitter fast här.
Ja, hör du, nästa vecka ska vi möta en stor hög poddchef i Sverige. Vi kan kalla honom för Herr H. Och han vill erbjuda oss mer pengar. För nu ska vi sälja våra själar till kapitalet.
Jaha.
Sponsorer.
Va? Ja. Alltså just... någon som vill betala för det här?
Ja, vet du vad? Nej, det gör jag inte. Det var någon poddsäljare som kom in och sa, är det okej om ett företag som sysslar med vuxenleksaker sponsrar eran podd? Kort retorisk svar på den frågan. Vad fan tror du?
Ja.
Såklart. Du kan få snus gratis också.
Va?
Vi har snusföretag som sponsrar här också. Dock ingen nämnden, för vi har inte skrivit något avtal.
Nej.
Oliver finns i studion, vår demonproducent. Lind ska väl på någon slags jävla golfbana, kan tänka mig. Och tvätta lax med fötterna.
Tvätta lax?
Han tvättar lax.
Varför gör han det?
Det är ett slanguttryck. Googla på det. Du är inte down with the kids.
Nej.
Vad är tvätta lax, Oliver?
Nej, ingen aning.
Googla skiten där hemma, gott folk. Den här veckans avsnitt av Off Limits. Välkommen och tack för att du står ut. Den här veckans avsnitt av podden som du hör i en begränsad version varje morgon i Rockklassikers morgonshow Morgonrock. Den här veckan tar vi upp bordellhärvan i Stockholm, men den här gången är det inte någon italiensk boxare, det är någon annan härva, va?
Ja, det är en polis gift med bordellmamman.
Olala, för att citera Sara Leander. Gift med bordellmamman. Herregud. Dessutom ska vi gå på vänsterns partikongress, en 7 timmar lång underhållningsföreställning direkt sänd i Sveriges Television. Och sen ska vi gå igenom Turkiets moderna historia. Vi kommer inte kunna ta upp valvakan i USA, Hans, därför att den börjar ju nu när vi spelar in.
I talande stund.
I talande stund. När det här pressläggs har vi ingen uppgift om hur många poströster Postnord har fuskat undan så att Joe Biden skulle vinna det där valet. Dessutom en hommage till Jan Myrdal. Jan Myrdal gick ur tiden, denna rabulist och toksocialist. Han berättar själv om sitt ganska otvungna förhållande till andra människor.
Jag har haft många gräl dessförinnan. Ett av avgörande grälen mot slutet, det var att han jagade mig runt ett stort runt bord. Men det slutade med att jag tog upp en stol och sa, ett steg till, gubbjävel, och jag slår in skallen på dig.
Ett steg till, nu börjar Off Limits. Välkommen. Jag känner igen lokalerna vi sitter i, Hans. Det är ju som exakt anonyma alkoholister i Spånga när jag tillhör den fraktionen. Får man säga det förresten? Då är det inte anonymt längre.
Nej, du ska inte fråga mig. Jag hade varit där.
Ah, den där var klurig. Det är så när någon journalist frågade kungen, slår du fortfarande din fru? Vad svarar man på en sån fråga? Ja eller nej?
Den är jättesvår.
Mm. Underbart svår.
Eller har du någonsin varit på strippklubb?
Nej.
Nej, jag tror faktiskt inte.
Om man aldrig har varit på strippklubb och får frågan om man någon gång har varit på strippklubb, nog fan, kommer man ihåg det?
Ja, det gör man ju.
Jag kommer ihåg mina första i Polen.
Ja. Det är preskat nu.
Nej, det är inte det. Vet du vad? Jag har
kan du fortfarande åka på det?
Nej, det kan jag inte, men jag sitter inne med så mycket skit. VM-kvalet till VM 1990 i Italien. Var jag nere med olkaresor eller hulkaresor. Lång bussresa. Jag kan inte nämna folk som var med. Det var ju folk som jobbar idag inom media och annat skit som du och jag. Hans, jag vill poängtera att du var inte med.
Det är några som sitter inne också kanske.
Nej, men på en sån här klubb då, där vi fick muta oss in via några äckliga somos snutar som då råkar vara civila för kvällen. Där dyker ju upp då svenska landslagsprofiler på kvällen. Inte okej. Okay. Det här är långt före Mitus. Isivalim har ju inte ens född den och Virtan har inte ens gått på apoteket och köpt knockout-droppar. Men det är ju rätt allvarligt. Jag sitter ju inne med mycket skit, Hans.
Ja, det gör du.
Jag har en grej på dig. Du känner ju Dolph Lundgren och varit hemma hos honom. Berätta vad han hade. Det är en fantastisk grej.
Dolph har en förkärlek för stormaktstiden.
Vem har inte det?
Så är det ju lite grann. Men han kan ju också leva ut den. Du har ju inte medel att leva stormaktsliv.
Jag går ju runt som en träl i sent 1600-tal.
Exakt, det är jag. Trälen, ja. Men Dolph, han kan ju köra riddare och kung. Han har ju alltså en gigantisk riddarrustning med lans och hela skiten. Alltså en sån där som är 2,5 meter hög. Som stod precis när man kom in i hallen. Och sen slutade inte med det, utan han hade ju olika liksom framstående krigsmotiv. Stora oljemålningar som prydde väggarna med krigsscener, med liksom huvuden som föll av. Och jag vet inte om det var liksom äkta konst eller om det var någon form av konstiga replikor. För jag tyckte de var för explicita för att faktiskt tillhöra stormaktstiden.
Jag säger som konstnären Peter Dahl ofta citerade i den här podden. Mm. Det finns ingen äkta konst. All konst är ju faktiskt på låtsas per definition. Mm. Nu kommer säkert Ernst Billgren höra av sig, men jag står för de orden.
Ja, jag tror Ernst kan skriva under på det också.
Verkligen. Hörru du, vi kan väl säga också och poängtera, vi får ju absolut inte vara journalister här, men när vi spelar in det här så börjar den amerikanska president valvakan i full gång. SVT storsatsar. Det är en större satsning än på Mello. Och då snackar vi pengar alltså. Ja. Peggy Parnevik dyker upp som joker i panelen och skickade ut faktiskt Jan Eliasson som har tillhört FN och skulle sitta och kommentera. Tänk vad Jan Eliasson sa när han fick reda på att tyvärr, du hamnar inte i panelen på den här valvakan. Nej, vem ersätts jag av? Peggy Parnevik. Ja. Vem fan är det? Bosses barnbarn.
Ja. Eller Jespers barn.
Jespers barn.
Alltså en hyfsat framstående golfare.
Absolut. Och jag tycker det är kul med någon slags nytänk. Gud förbjuder nu att de tar bort Göran Greider, för han vill jag alltid ha i en objektiv panel i SVT. Jag vill alltid ha Göran Greider. Han satt ju och orerade på allhelgona här om någon anhörig som hade försvunnit. Ja.
Nej, men tänk om de tar bort Göran Greider och ersätter med Jocke och Jonna till exempel.
Jockiboi och Jonna, ja, som jagar spöken på Kanal 5. Borde inte Kanal 5 jaga tittare istället? Hörru? De har också en valvaka, ja, med Piff och Puff på tjack.
Men det är, alltså, Filip och Fredrik har ju följt uppladdningen väldigt nogsamt. De har ju haft en podd faktiskt, vet inte, på veckobasis eller daglig basis i flera veckor. Och de är ju väldigt intresserade av, ja, amerikansk politik, så att den tror jag kan vara vederhäftig.
Absolut, och de har rätt. Jag kan inte bedöma vad som är rätt och fel. Det kan jag inte ens göra när jag går till gynekologen. Men faktum är att de har ju lusten till det på något sätt. Jag kan tänka mig att SVT har en hel del i den här panelen som hellre vill lägga hemma och knoppa och för att citera, jobba hemifrån när man går runt i mysbyxor, ja, pruttar och käkar popcorn. Ja. Men Filip och Fredrik, de brinner ju för det här. Filip Hammar, han är ju galet. Ja, han är anti-Trump, såklart, han jobbar inom media. Men han är också galet. Han är, vad heter, amerikofon, eller vad heter det?
Ja, alltså vad heter det? Men
inte
det,
indian.
Nej, det får man inte säga längre. Och Filip är ju dessutom inte urinvånare. Han är från en annan sida av Köping, va?
Är han från Köping, karljäveln?
Ja.
Ja. Jag kände ett skinnhuvud en gång från Köping. Ja. Men det är en annan historia. Ja. Hörru du, vi har ju lite gagballs idag. Ja. Har vi några... Vi har väl några att minnas. Du får börja, Hans.
Ska jag börja?
Ja, därför att jag har blandat ihop mina... Jag har ju en anteckning här då. Du är så seriös i den här podden. Du sitter ju hemma och förbereder dig. Igår fick jag ett satans sms. Kan jag ta upp det där med tajsnuten? Det är klart du kan.
Ja.
Och då, vad var det för något?
Ja, men för er som inte känner till det ärendet, det var ju en jäkla historia. Det var ju i den här... Så om jag börjar lite från förr i världen, så kallades den här sektionen för fittpolisen. Det kunde man ju såklart inte heta, för det lät ju inte trevligt. Den fick sedermera heta prostitutionsgruppen. Numera tror jag att den heter trafficking-sektionen eller trafficking-gruppen.
Säger inte Sven Wollter i någon gammal polisfilm Snusket?
Snusket, ja.
Snusket var också sådana vedertaget begrepp.
Snusket och fittpolisen. Men det var ju på den tiden som prostitution var olagligt i Sverige. Det har man ju sedermera slutat med. Nu är det fullt frankt och tillåtet att bedriva prostitution allt vad man orkar. Så länge man inte sysslar med koppleriverksamhet och dessutom inköp av sexuella tjänster, det är också förbjudet. Så lagen är tydlig på det sättet.
Ja, om du själv lyfter på påkarna, då får du vara prostituerad. Men står i dörren och tar pengarna av till exempel Paolo Roberto, då jäklar åker du dit enligt svensk lagstiftning.
Ja,
ja.
Eller om det är så att du tillhandahåller flickor från ett annat land, det kan också vara pojkar eller transpersoner.
Eller HBTQ-communityn.
Ja, eller HBTQ-personen.
Allas lika värde. Här har ett gummiarmband från Dan Eliasson.
Tack snälla, men jag har redan ett. De trängs ihop på min arm. Jag ser ut som en sån här gammal afrikansk tavla där de har så här ringar på halsen så att huvudet ska bli högre upp. Fast min ena arm är 2 meter lång nu med sådana olika armband som jag fått från Dan Eliasson och olika liksom aktivistgrupper.
Bästa var väl i Malmö när de hade Sluta skjuta-kampanjen.
Den finns fortfarande.
Finns den fortfarande?
Ja.
Hur verksam är den, tycker
Sluta
du?
Sluta skjut. Alltså, den finns, men den har inte haft några riktigt bra resultat hittills.
Det tycker du inte? Nej, okej.
Men vi återkommer till det också faktiskt.
Operation Rimrost också. Rimfrost ska det vara.
Precis.
Ja. Färgsnuten.
Med Paolo Gate, det var ju själva öppningen på det här i våras, som ni kommer ihåg nu när vi pratar om den här trafficking-gruppen. Det var ett antal sexköpare som under stort pompa och ståt togs av polisen. Det slutade med dagsböter och uthängning för dem som var kända eller alternativt rikast nog att kunna bespottas men det, offentligt.
Det var väl bara pastasåskungen som kom ut all dente? Ingen annan blev offentlig?
Ja, det var några andra lite sådana här så kallade företagsledare. Det betyder att du har firma.
Exakt.
Kanske en anställd själv. Aha, du själv.
Hanssons rör och mäck. Vi sponsrar Bayern sedan många år.
Exakt. Mm. Sexförsäljarna och kvinnorna, männen och transpersonerna och hbtq-personerna, de fick tala med Ingmarie eller Berit på sociala myndigheter och skulle komma till rätta med dem. De blev, men de här sexarbetarna blev istället irriterade över intäktsbortfallet och gick och sålde sexuella tjänster igen 2 timmar senare. Men det här lilla avbräcket då, så det var egentligen ett irritationsmoment för dem bara.
Det var som att få en mellis på någon förskola. Man gjorde ett kort avbrott i verksamheten. Men hörru, den här Deborah som då blev ökänd som öskuld, förlåt, oskuld. Hon talade ut någonstans. Hon var ju trafficking. Men jag har ju läst om henne. Jag har ju sett bilder på henne. Det är jag som har snuskoglat igen.
Ja, det är du som snuskoglat också. Bilder finns det, för hon annonserar ju. Däremot så har hon inte talat ut. Hon har inte blivit intervjuad av någon. Det finns ju den här trafficking-gruppen. De har ju liksom citerat åt henne och sagt olika saker. Men själv har hon ju inte liksom gjort någon intervju eller så.
Nej, okej.
Okay. I Sverige så är det
fast alltså, vänta nu. Kvällstidningar Sverige plägar ju ibland att göra intervjuer utan att den intervjuade har sagt ett enda ord. Man klipper ihop skiten vad man tycker är rimligt.
Ja.
Lex Åsa Lindeborg.
Ja, eller Lex Deborah.
Lex Deborah.
Ja. I Sverige så är det alltså bara personer som säljer sex utan att betala skatt som inte begår ett lagbrott. Och sen så hade vi ju ett ärende efter den här Operation Torsk, som det hette, så himla fyndigt från polisens sida.
Det är fantastiskt.
Simon Häggström, han generalsekreteraren i Scoutföreningen, som är någon form av huvudfigur, kändisfigur inom den här polisavdelningen. Det är han som hittar på såna här namn.
Han som älskar tv-kameror mer än Göran Greider.
Ja, faktiskt.
Ja.
Och som är frireligiös och...
Nej, men han kommer... lås in honom!
Ja, det kan lås man väl inte göra. Han har ju faktiskt inte begått något brott, snarare tvärtom. Han har ju däremot ivrat en massa sexbrott. Det är ju sådär att de står ju då, och det här berättar ju Simon Häggström, de står ju utanför ett misstänkt där innehåller liksom ett sexköp eller en sexförsäljning. De står ju utanför och lyssnar utanför hotelldörren till exempel. Väntar tills själva brottet eller den sexuella gärningen är konsumerad, sen går man in och griper. Då kan jag ju tycka att det går ju stick i stäv med en av polisens viktigaste uppgifter, det vill säga att beivra brott, stoppa brott. Det är ju det polisen ska göra. Nu gör man precis tvärtom. Man låter brottet fortgå och sen griper man personen.
Mm.
Det är en av de orimligheterna i den här sexlagstiftningen som faktiskt som jag tycker verkar är lite kontraproduktiva. Men det är inte dit jag ska. Jag ska ju till det här andra ärendet.
Du ska till Grevgatan som alla andra.
Nej, jag ska inte till Grevgatan. Jag har väl lämnat Grevgatan. Du också, Jonas. Gå inte dit någon mer. Verksamheten fortsätter som vanligt där. Så du behöver inte stå och köa.
Jag köper pastasås lokalt nu med utgånget datum här med Aspudden.
Ja. Så här är det. Vi hade ju det här ärendet i centrala Stockholm med en polisman och hans fru. Frun började från Thailand och jag vill inte hänga ut någon etnisk grupp så där, allra minst poliser. Men hon drev i alla fall en thai-massage och sålde tricks samtidigt på sidan. Väninnor från hemlandet och masserade och gjorde ditt och datt. Men polisfrun, hon visade sig vara en riktig satkärring, så tjejerna tröttnade på henne och skvallrade för polisen. Smack, ytterligare ett framgångsrikt tillslag.
Men du Hans, vi måste översätta. Ditt och datt, det är thailändska, men vad är det? Vad gjorde de på riktigt? Var det handtrall och ledstångshambo, eller var det explicit? Var det
var hejsansvejsan och
okej.
Okay. Jag vill inte, det här är ingen snuskpodd, Jonas. Det finns ju gott om såna här poddar.
Vinskav, jag har tydligen gått fel, hör du. Var det snuskpodd? Det är fel dörr här,
ja,
alltså.
Ja, precis. Nej, det här är vad sysslar vi med, samhälle och politik.
Ja, samhälle och kultur.
Kultur?
Mm.
Okej, okay, det här är kultur. Riktig sortkärring visade sig den här massageägare innan var, så att tjejerna tröttnade på henne. Smack, ytterligare en framgångsrik tillslag av pojk- och flickscouterna på trafficking-gruppen. Och herr och fru thaipolis, de greps och så dömdes nu kvinnan till 3 år i tingsrätten. Medan hennes man, polisen, ingripande polisen, friades. Han åkte förvisso dit för han hade ammunition hemma och sådana dopingtabletter också.
Men de hade hittat trampminer under plankorna i vardagsrummet.
Ja, men det har ju alla poliser haft. För fan, lite ammunition och lite extra grejer om det skulle smälla. Alltså, jag vet inte en polis alltså, som inte har lite extra grejer hemma.
Det är sant faktiskt. Vi kan bara gå tillbaka till kapten Klänning, Göran Lindberg. Han hade ju bara extra grejer hemma.
Ja, det är sant.
Men var det inte dopningsbrott på honom också? Jo. För de hade haft verksamhet i Thailand först, ja. Den här polisen, ja. Och tagit skiten till Sverige. Och han är fortfarande då enligt tingsrättens dom helt ovetande om att hans fru handjagar folk mot betalning och håller för näsan samtidigt. Ja. Det känns ju lite märkligt för mig som lekman här alltså.
Jag vet.
Hur kan han bli frikänd?
Låt mig börja med dopingbrottet. Då har han ju troligtvis köpt såna här efedrintabletter på apoteket i Thailand och tagit med sig hem.
Just det.
Och det är ju ett ringa dopingbrott och det ska han ju inte få sparken för. Han får ju inte sparken heller. Han får ju fortsätta som ingripande polis. Åtminstone än så länge. Det här blir ju hovrättsförhandling säkert också.
Han får väl söka om tjänsten som polis. Där börjar väl. Där kan väl någon i poliskåren åtminstone tänka lite PR. Kanske han inte ska jobba med polisfrågor.
Nej.
Eller visserligen har vi polisbrist, men sån jävla brist har vi väl inte.
Jo, vi har ju det.
Alltså, är det så illa?
Så enkelt.
Jag vill bli snut och banka på huliganer med batonger i fotbollsderbyn i sådana fall.
Nej, vad skulle dina kompisar säga då? Det är ju de som är huliganer.
De är inlåsta.
Hur som helst, så kan man ju tycka så här, men han måste ju känna till. En kvinna kan väl inte vara så företagsam så hon gör saker som är olagliga utan att hennes man, ägare, vet vad hon gör för någonting.
Han skötte väl dessutom bokföringen, tror jag.
Ja.
Den lilla som fanns.
Ja, men vilken ingripande polis är skickad att sköta bokföring? Då hör jag att det är helt orimligt.
I gamla baseballligan fanns det till och med poliser som hade den unika förmågan för en polisman att kunna fylla i tipskuponger på ett korrekt sätt. Va? Och även V75-bångar kunde man fylla i. Ja. Det var i stort sett det man gjorde innan man slog ihjäl hemlösa på gator och torg. Ja,
precis.
Baseballligan, frid över deras minne.
Ja, men
jag saknar dem.
Ja, det är den intellektuella klicken inom polisen. Då blev vi ju sen utredare då.
Exakt.
Men hur som
helst. Och riksdagsmän. En av dem har suttit i riksdagen för Moderaterna. Han har ett baltiskt namn som är förhindrad av legala skäl att nämna här. På riktigt. Googla skiten där hemma, Hans Wiklund.
Ivo Gräns.
Utan gräns.
Inte Ivo Gräns. Han var ju reporter på TV. Ingen skugga över honom. Skitsamma.
Men
är det inte ändå typiskt att vi måste sitta liksom så här, ja men hur kan en kvinna vara så företagsam? Ja, det finns ju sånt liksom. Det är ju inte omöjligt att den här polismannen är helt oskyldig. Han kanske bara är lite blåst som inte förstod vad hon höll på med på sidan.
Ja, det kan ju vara så faktiskt. Och det var väl någon klok person som sa att rättegångar är inte till för att berätta vad som är sant. Rättegångar där avgörs det vad som kan bevisas är sant och ingenting annat.
Nej. Och det är ingenting med rättvisa att göra till exempel.
Nej, exakt. Det sa till och med Lasse-Maja när han ruttnade bort i någon...
På Långholmen.
Ja, Lasse-Maja satt väl på Varbergs fästning, va? Nu blandar du ihop Lasse-Maja med Lasse Strömstedt som kallades professorn för han var den smartaste satan inne på Långholmen. Ja. Lasse Strömstedt som var tv-personlighet på den tiden.
Mm, det var.
Absolut. Men vad då ska han bli nu för den här personen?
Förlåt, Lasse Strömstedt hade ju också en bärande roll i filmen G.
Ja.
Det du tar och klipper och skaffar ett jobb. Och min moral, det är jävligt hårt ska du veta. Ja,
min moral, det är en väldigt gammal moral. Han läxar väl upp, det är Niklas Wahlgren
numera.
Numera är han ju som du och jag, misslyckad reklamradiopajas.
Ja, det är.
Andra jobb står till buds. Nej. Tar man ett sånt jobb. Det sa ju den sista bölden i Stockholm, Axel Linder. Va?
Mm. Var det Axel Linder verkligen?
Vad hette han sista bölden?
Jag vet, jag ska ju kunna det här, Jonas.
Nej, den sista bönen.
Går det här att klippa bort?
Nej, absolut.
Är det direkt sent?
Nej, den här podden är unik, Hans. Här kan du inte, inga räddningsplankor som när du gjorde ett filmprogram med Nils Petter Sundgren, vet du. Och ni gav 5 doleriks till Fäbodjäntan. Här är allt med.
Ja.
Den sista...
Jag har ju sagt så mycket konstigt idag, Jonas.
Vet du vad?
Jag är full. Kan jag räkna bort? Är det en förmildrande omständighet?
Det sa vi när Jakob gick in i väggen och inte ville figurera i det här sammanhanget längre. Du, Hans, han är ju fan nykter när han kom. Ge han ett par rejäla stänkare så kommer han igång.
Ja, han är 2 gin tonics under par. Ja. Ja, här, och det här på morgonen också.
Nej, det är inte på morgonen. Vi vill poängtera att vi vid denna upplagas pressläge inte vet om utgången i valet i USA, Hans.
Hur ofta kommer du säga det?
Nej, men jag tycker det är så skönt. Det känns så satans tungt publicistiskt. Jag känner mig som Volodarsky.
Mm.
DNs chefredaktör som nu släpper in Greta Thunberg.
Jag har lust att slå dig på käften.
Ja, exakt.
Inte Volodarsky, men det är Jonas.
Ja, absolut. Det är så människor bemöter mig. Hans, är dom, kan den här domen överklagas av det allmänna?
Inte av det allmänna, men det är mycket talar för att om jag vore åklagare så skulle jag ju överklaga till hovrätten, så får man se vad det landar i. För de vill ju sätta dit polisen givetvis, som borde åtminstone få någon sparken. Men vi behöver varenda polis vi kan få. Så låt dem vara i fred nu med sina landminer och ammunition och dopingtabletter.
Du, några poliser som dyker upp, de dyker upp i veckan här. Är det någon morgon som det kommer ett flygplan från Istanbuls, jag tror den heter Erdogan-flygplatsen numera. Alltså.
Nej, heter Atatürk heter den fortfarande. Han kan inte ha tagit bort Atatürk.
Kan han inte?
Nej, men Atatürk är ju Turkiets grundare. Det finns ju gränser för hans storhetsvansinne, den här jäkla Erdogan.
Du säger att Atatürk är Turkiets grundare. Nu kränker du de turkar som via Erdogan tillber det gamla ottomanska riket. Han är ju bortom Atatürk, det moderna Turkiets grundare. Erdogan tittar ännu längre tillbaks. Han tittar så långt tillbaks så Dolph Lundgrens gamla medeltidsrustning, den känns modern och up to date jämfört med hur han tittar tillbaks. Så han är ju inte islamist. Han må vara det i svenska kvällstidningar. Han är mer en turkisk ultranationalist. Alltså, och då tänker vi inte Atatürk som ville... Han vill ju västorientera hela Turkiet. Mm. Men Erdogan är på ett annat sätt.
Ja. Är det större alltså, tidsperiodsskillnad mellan Ottomanska riket och Atatürk än mellan Dolph Lundgren och hans nya flickvän?
Ja, hört. Dolph Lundgren. Alltså det är fantastiskt. Hon är hans nya tjej som han ska ha barn med. Hon är ett år yngre än hans äldsta dotter. Ja. Det är ju värre än Arne Weise fick barn på sin 95-årsdag och sen bara stängde kistocket. Tack för mig, Arne Weise. Ni får lösa någon annan skithög på julafton.
Det är ingenting om att Dolph ska ha barn. De ska gifta sig. Om jag vore du skulle vara lite försiktig med vad jag säger om Dolph. Han är inte alltid på solskenshumör. Och när han inte är det så kan han vara ganska jobbig att tas med.
Jag träffade honom under lokalradiotiden och hans agent vill ha 20 000 kronor för en intervju, för den var inte relaterad till något filmkontrakt. Sen bad faktiskt Dolph, en bra kille, du känner ju honom.
Ja, ja, visst.
Vad gjorde du hemma hos honom förresten?
Nej, vi var...
Hade ni rustningsrollspel du och han?
Nej, vi var ett... grejen att våra döttrar är, hans yngsta dotter och min dotter är lika gamla. Så, och föddes ungefär samtidigt, så att vi var där och hängde en del när barnen var små.
Underbart. Du, vi snackade om Erdogan och vi snackade om flygplatsen, Atatürk flygplatsen. Den kommer ju aldrig heta Gulan-flygplatsen i alla fall. Han hittar ju på alla som han inte gillar. Det är tiotusentals lärare i Turkiet. Kallar han för medlem i Gulan-rörelsen. Mm. Min gamla kompis. Det låser vi fan in också. Nej, men...
fan.
Där kom det en covid-pasta i flygande.
Jäklar, det låser på bordet, Jonas.
Klipp av min BH så får du två... Så får du två munskydd, grabben. Jag ber om ursäkt, hör du.
Kan du berätta om den här flygresan som nu ska företas från Turkiet till Sverige?
Vem sitter i flygplanet?
Berätta.
Jo, där sitter de omtalade ISIS-kvinnorna som har flytt ifrån det kurdiska flyktinglägret Al-Hol i nordöstra Syrien. Nu kommer de hem. IS-kvinnorna i varenda kvällstidning.
Vad heter de? Ingmarie? Berit?
En heter Lisa. Som ett sånt där låtsasnamn i kvällstidningen. Ja. Det är ungefär lika snyggt som när SVT Aktuellt skulle prata om gängproblematik i något Agenda. Mm. Och någon kallar någon Hassan. Gängmedlem för Hassan. Ja. Då avgick den där Katomeris. Han tyckte det var för känsligt.
Ja, det är så. Han borde heta Hasse istället.
Han borde heta Kalimero, den där Katomeris. Hasse heter ingen numera.
Jag heter det.
Nej, du heter Hans. Aha. De som kallar dig H-ordet på krogen får ju en smäll på käften.
Jo, men det är inte för att de kallar... Det är för att det är dåligt ölsinne.
Nej, därför att du har ett gravt bildningskomplex. Du vill verka överklass fast du är en härlig kille från Bagis. Det är därför jag gillar dig. Du är en dubbelnatur. Du är en Torsten Flink utan Novalucol.
Gillar du mig?
Jag gillar det jättemycket.
Berätta mer om de här IS-kvinnorna.
Så är det. De landar alltså på Landvetters flygplats och på plats då...
Hallå, gubbar!
Exakt. Det är 4 svenska kvinnor och 9 barn. På plats när de landar då på Landvetter så finns Säpo, Migrationsverket, Socialtjänsten i Göteborgs kommun, polisen, sjukvårdsgruppen från Sahlgrenska, alltså okej, okay, någon sjuksyra. Mm. Och dessutom katastrofmedicinenheten. Ja. Kort viktig fråga. Var var alla de här samhälleliga instanserna, dessa uppbyggliga organisationer, när skithögarna åkte ner för att plåga yazidier och jaga skiten ur irakiska hyggliga medborgare? Var var de då? Var var ni då? Var var ni när Stuart Baxter vann guldmedaljen? Var var de då?
Jo, jag hör vad du säger, Jonas. Det är 2 synpunkter här. Ja. Dels, hur ska alla de här instanserna och myndigheterna kunna hålla socialt avstånd när de är så många på en flygplats? Det är det första. Det andra är ju att på den tiden så var det ju, och det var inte så många år sedan, då var det ju fritt och frankt att åka på terrorresa. Det var ju en rättighet mer eller mindre som skulle exekveras. Och allt annat, om man ansåg att de inte fick åka, det var ju fördomsfullt eller rasistiskt eller vad det nu kunde vara för någonting. Mm. Så att på den tiden så var det fritt och frankt att åka, så att det var ju lite annorlunda.
Kunde inte Ali
för 5 år sedan.
Exakt. Kunde inte Ali Khan-familjen i Angered satt upp någon slags vägspärr vid flygplatsen när de här människorna gav sig av? Jag förstår att det är svårt för samhället att kolla med alla instanser, men nu sätts alla resurser in och nu ska det väckas åtal. De här kvinnorna, om de har gjort något brottsligt, kommer inte komma undan. Hans, du är ju krimreporter.
Ja.
Visst kommer de komma undan?
Ja.
Det enda de inte kommer komma undan är att de kommer sitta i något snyftreportage i tidningen etc. eller i Fokus och gråta ut med någon hjärntvättad journalist som går på att allt de säger skulle vara dagsens sanning.
Mm.
Varför? Hans,
ja, jo, jag vet, men no.
Det här är Annika Östberg fast de har burkar på skallen.
Ja, fast alltså, bevisbördan, det är ju omöjligt att trolla fram bevis, så att de kommer aldrig kunna fällas i någon rättegång överhuvudtaget. Och vad skulle de då åtalas för? Ja, folkmord, terrorbrott och så vidare. Men det finns ju ingen, ska de åka ner till Syrien och hålla förhör med folk? Det är ju helt meningslöst. Så att det bästa vore att kurderna hade hanterat det där själva, men de har ingen lust att hålla på massa svenska medborgare. De har ju nog visst eget skit där.
Kurderna ville ju från början behålla alla som hade tillhört då vad de kunde, vad då, ja, kurdiska rättegången. Det litar jag ungefär lika mycket på som jag litar på ett svågerbygge nere på Gotland av familjen Nöjen, på tal om kurder.
Ja, men, ja, nu, ja, flera av mina bästa vänner är kurder, så inte ett ord, det är bra folk.
Absolut, jag säger inte ett ord om kurder. De sa ju till och med faktiskt, vi tänker behålla alla IS-krigare här nere, därför att när de kommer hem till era västerländer, Belgien, Schweiz, Sverige, Storbritannien, då släpper ni dem ju bara, för ni kan inte bevisa någonting i en rättegång. Nej. Kurderna hade inte haft något problem att behålla dem i Al-Hol, som kurderna själva säger, det är ett satans såll. $15,000 kostar att fly ut ur det här lägret. Det är klart att det är vakter som står där som inte har en spänn som tar emot de pengarna och låter dem passera ut.
Mm.
Det är väl, är det 66 000 pers, tror jag, i det där. Om det är 60-70 000 pers som sitter i ett enda flyktingläger. Ja. Och om du säger så här, ska vi ta hem dem och bla bla bla, gå inte och fälla med det. Men varför sitter UD då med en timlön på 6-7 000 spänn i timmen och förhandlar med kurderna om att få hem de här människorna? Mm. Jag förstår, barnen, fine.
Orosanmälan.
Exakt, det som min exfru skickade på mig när det var stökigt under vår skilsmässa. Att socialtjänsten omhändertar de här barnen tycker jag är det mest rimliga. Är det bara jag eller? Hej, ja, min mamma tog med mig till nordöstra Syrien för att ingå i ett, vad FN har sagt, ett terrornätverk. Nu kommer vi hem. Är det inte mer än rätt att det samhälle, det vill säga du och jag, behöver du en fadder, Hans? Här finns det tillgång, vet du. Hon, vad hette snurrmormor som kom hem? Vad hette han? Skråmo.
Skråmo.
Mormor kommer hem. Ja, här är Skråmos barn. Kan ni ta hand om dem, tack? Ja, var är Skråmo då? Han är död. Jaha. Ingen har bevisat att Mikael Skråmo är död överhuvudtaget.
Ja, men vet du med de konspirationerna nu?
Det är ju bara hörsägen.
Ja, men tror att han har lämnat sina barn vind för våg, då kan han ju åka dit utav helvete om han dyker upp i Sverige.
Han har inte lämnat sina barn vind för våg. Han vet att hans liv är kört. ISIS är kört. Utom i diverse svenska förorter, där lever de för fullt. Han däremot vet, jag kan ge mina 6 barn en bra framtid. Jag skickar hem dem och spelar död. Det är inte speciellt svårt att spela död. Det gör väl hundratals människor inför Försäkringskassan varje månad.
Jo, visst.
Han hjälper av med den här foliehatten, Hans.
Ja, grejen är att nu är väl de här, nu är det ju tyst om skromobarnen. Det var ju några stycken barn där. De är ju utplacerade och så vidare. Så att vi får på något vis hoppas och be till Gud. Nej, inte till Gud kanske. Men att det går bra för dem. Att de kommer till fosterfamiljer där de kommer att trivas.
Jag hoppas att det går bra för alla människor dygnet runt. Utom möjligen Fredrik Virtanen. Och,
nej, men vad har han gjort för ont?
Ingenting. Nej, absolut ingenting. Jag bara följer Cissi Wallin på nätet.
Jo,
ska inte hon vara på plats där nere när IS-kvinnorna kommer hem? Det är väl det ultimata beviset för mäns våld mot kvinnor. IS. Där har du ju. Att inte hon är med förresten.
Ja, fast det räknas inte.
Varför inte?
Nej, men det är inte... Det är, nej. De är inte med på MeToo-grejen överhuvudtaget, IS-kvinnorna.
Nej, men Cissi Wallin har passerat MeToo. Jaha. Herregud, det är något helt annat.
Nej, då så. Ja, men då kanske hon står där bredvid mässingsorkestern och socialarbetarna och Säpo och militären och vilka det nu var som ska stå och trängas utan någon som helst socialt avstånd på Landvetter.
Det var ju någon Jonas Trolle som jobbade för, vad var det, någon sån här centret mot våldsbejakande extremist, bla bla bla. Han gick ut i DN och sa, tro nu inte för ett ögonblick att de här kvinnorna undgår en rättslig prövning. Jo, det kan du ju säga, herr Trolle. Men faktum är, det är som du säger, det kommer inte hända någonting. De kommer få fri bostad, skyddad identitet, förmodligen så funkar det. Och så kommer de leva sina liv i Sverige. Eller?
Ja,
jag vet inte.
Tills de åker på nästa terrorresa. Givetvis.
Ja, eller exakt. Där sa du ju att det var en terrorresa.
Ja, det är klart det var en terrorresa. Men som sagt, det var ju fritt och frankt att göra det för några år sedan i Sverige.
Jo, jag vet.
Konstigt.
Ja, absolut. Men i andra länder har man väl...
Jag ska väl språkutbytesresa. Terrorresa då? Ja, visst.
exakt. Hörru du, en annan sak. Vi måste ju minnas här en person som ungefär som du, Hans, åtminstone när du är lite grann på fyllan, ja. Är lite av en rabulist. Jan Myrdal gick ur tiden här för någon vecka sedan.
Ja, hemskt.
Ja, faktiskt. Någonstans i konsensus Sverige, eller som Knausgård säger, det här landet där alla har ett cyklop och alla ska tycka exakt lika om miljökampen, exakt lika om feminism och exakt lika om värdegrund och bla bla bla. Är det skönt med någon som vågar säga någonting annat? Han var ju en sån person.
Ja, och han var ju inte sämre än att han kunde ändra sig hela tiden också.
Han sa ju någon gång att alla sanningar är motsägelsefulla, därför kan han byta åsikt. Han försvarade ju, han ville bevara DDR när muren föll.
Ja, men
det ville ju inte ens Honecker.
Jo, men det ville ju Lars Ohly också. Han grät ju när muren föll. Kommer du ihåg det?
Han har inte varit så upprörd, Lars Ohly, som när han visade pungen av misstag på Instagram i samband med någon Djurgårdsmatch. Var det
ja, då? Men han var opassande inte upprörd, tycker jag. Han tyckte väl det där var helt okej. Okay.
Ja, jag har faktiskt Djurgårdskompisar som var på någon träningsmatch på Stadshagen för några år sedan. När Lars Ohly då hade avgått som Vänsterpartiets... partiledare och då tjafsa med SJ om att han absolut inte vill börja jobba som konduktör igen. Det är ju så satans tråkigt att vara konduktör på SJ. Nej, han ville vara ordförande för Rädda Barn och sånt där sökte
han. Just det, precis.
Något sånt. Och då var det någon person då tidig vårsäsong som skrek och tjoa rejält på arslet. Det var ju Lars Ohly som stod bland ganska tunga Djurgårdsfans alltså. Där är jag ögonvittnen på. Ja,
fast Djurgården har ju tradition. Vi har ju också kanske den värsta busen av alla. Ja, vi är Djurgården.
Terror Tommy. Ja,
nej, inte Terror Tommy. Ulf Adelsson. Alltså maken till oförskämdheter som han står och skriker på, från läktarplats. Jag gillar Ulf Adelsson, han, det är ju en kul prick så att säga, men han, det är ju en huligan.
Ja, men vem minns inte hans fantastiska mediala bråk med en gammal Djurgårdsmålvakt som hette Pademba Touray. Mm. När Adelsson sa efter någon förlust där mot AIK, jag vet inte om det var mot AIK, men troligen var det väl så när Djurgårdsspöket härjade för fullt influget från Canterville tillsammans med några IS-kvinnor. Mm. Då sa ju Adelsson, en jäkla dålig målvakt vi har. Och Pademba tog ju inte det där.
Nej.
Inte mitt för att han släpper in 3-4 mål. Det var det året Djurgården, tror jag, åkte ner till Superettan.
Ja, och sen något år senare så vinner Djurgården SM-guld. Pademba slår in en straff själv när vi vinner med 6-0 i sista omgången mot Elfsborg.
Och då har han en hälsning till Ulf Adelsson, för Pademba hade inte glömt det här. Nej. Liksom.
På den var en jäkla spektakulär målvakt. Han blandade och gav lite grann. Men fan vad bra han var. Och bra kille också.
Det måste man kunna erkänna.
Mycket bättre än Olsson.
Ja, i mål i alla fall. Sen hade han ju en rejäl gammal sån här sidalevererad ghanesisk haubits i innebyxan också.
Ja, de säger det.
Det är bara Josef Elanga som har haft större könsorgan i allsvenskan.
Ja.
Sägs det. Nisse Johansson lär ha en riktig kanon också. Ja,
fast hur vet vi det här egentligen?
Nej, men det här är ju som Debora på Grevgatan. Det mesta är ju rykten.
Ja.
Men glöm inte, de flesta sanningar börjar som rykten, för att citera Sigrid Combüchen.
Det var sista gången vi citerade Sigrid Combüchen i det här programmet, va?
Ja, för den här gången. Programmet också.
Eller ett program, en podd?
Nej, jag måste bara säga att Jan Myrdal är ju det är bara han som man kan tycka vad man vill om honom. Snurrsocialist och försvarar Pol Pot. Och han tyckte ju att fatvan på Salman Rushdie var helt okej. Okay, för man ska inte kränka religioner, bla bla bla. Mm. Hur nu en han kallar sig väl, vad var han sa att han var? En partilös kommunist, sa han ju.
Ja, just det, precis.
Han lyckades med konststycket också, Jan Myrdal. Det måste man ju hedra honom för. Att hamna i bråk med ledningen för, sug på den här, Jan Myrdal-sällskapet.
Ja, det var kul.
Han hamnar i bråk med ledningen för sitt egna sällskap. Ja. 2015 när Mikael Wiehe fick Jan Myrdals stora pris, Leninpriset, då var det ju efteråt öppet bråk mellan Jan Myrdal-sällskapets ledning och Jan Myrdal själv.
Det är ju kul.
Det är ju fantastiskt bra. Ja. Förbanne mig.
Men du, apropå kommunister, de har ju fått en ny ledare där i vänstern.
Dragostar.
Precis, oh. Nooshi Dragostar, ny ung stjärna som ska ta rodret över kommunistpartiet efter Sjöstedt, som ju ska åka, göra en Gary Glitter och åka till Vietnam.
Ja, exakt. Han har öppnat en liten firma. Det är fantastiskt. En socialist som öppnar ett eget företag. Ja. Alltså nu är det, då är det Sverige. Ja. Allting går. Ja. Till och med Thomas Quick med snöskor upp i fjällen. Ja.
Vad han kommer att erfara med sin, när han säger liten firma, startar ett litet aktiebolag. Du har samma regler att förhålla dig till som Volvo eller Ericsson, ja. Vilket han kommer att upptäcka ganska snart.
Mm.
Men hur som helst, jag tittar på den här kongressen. Vänsterpartiet har en kongress när de ska utse en ny partiledare.
Här förstår till och med våra poddlyssnare att Hans Wiklund har inte så mycket att göra på dagarna. Det var en direkt sänd partikongress i 6-7 timmar. Va?
Ja, på Forum SVT.
På Forum SVT!
Jag tänkte så här, gud, det här kanske blir spektakulärt. Tänk om det blir som på Himmelska Fridens torg eller i Phnom Penh. Eller, du vet, att de kommer med kärnvapenspetsar och pansarfordon och marscherande soldater och sånt där. Nej, ingenting sånt. Det här var helt jävla hemmagjort, riktigt. Det är allmogeversion av en kongress, skulle jag vilja säga. Det satt några liksom vänsterpajsare och svamla. Efter ett tag började de orda om huruvida lunchen var försenad. Och så var det så här, då skulle du upp på dagordningen. Jag tänkte så här, nu ska de utse den nya Nooshi Dagostar, nya stjärnan. De börjar yra om maten.
En arbetare ska vara mätt, för att citera Lars Werner. Men vad tror du om Dragostar? Kan hon lyfta, eller vänta nu. Kan hon behålla, ja, Vänsterpartiets helt otroliga...
Ja, framgångssaga får man väl,
ja,
säga.
Ja, det är lätt att inte sitta i regering. Fråga Miljöpartiet liksom. Mm. Gustav Frigolit, han fick ju avgång. Han fick ju sälja sitt gamla träruckel i Rissne och jobbar idag som skollärare åt SFI.
Oj då.
Ja, visst. Han får
vad undervisar han i för språk?
Vardagsarabiska.
Ja, då så.
Så att du klarar dig på bibliotek i Sverige.
Ja, perfekt. Mm. Men ja, jag vet inte. Alltså, det är ju en tung post.
Två tunga poster har hon.
Oh, Jonas, dit behöver vi faktiskt inte gå. Även om jag vet exakt vad du menar.
Vad menar jag?
Det är att kvinnor blir lite ymnigare när de är gravida. Och det där råkade synas i riksdagen. Och det är det du har liksom snöat in på.
Snöat in... Hon dök upp i riksdagen utan BH.
Jo, och det var inte bara amma och så vidare.
Det är förbannat med enda gången som inte någon har somnat i den där plenisalen.
Hon hade dessutom, kanske hon hade bränt den här jävla BH. Vad vet jag, hur som helst.
Ja.
Det här är svårt. Sjöstedt, han kunde ju hålla falangisterna och dårarna på avstånd lite grann. Men det tror jag inte hon kommer att ha. Hon är inte lika tung, förstår du. Så att hon kommer att kunna liksom nästlas in igen. Jag vet inte, dessutom hörde jag en intervju med henne. Och jag vill verkligen inte tala in om henne. Hon verkar vara en förtjusande person. Men framstod lite grann som en idiot faktiskt.
Hörru du, definiera förtjusande person. Hon är extremt klädd i näbben, eller hon är slagfärdig.
Jaja.
Hon är, och det måste kännas jobbigt för Nyamko Sabuni att det kommer in en tjej rakt in från en slags bostadstjafs i Göteborg via HSB, går rakt in och är mer medial på exakt 30 minuter än vad Nyamko Sabuni inte ens kommer vara när hon går i folkpension vid 65 års ålder. Förlåt mig.
Nej, men hon har haft det motigt.
Förlåt mig, hon har ju lytt Reinfeldt tidigare. Vid 75 års ålder går väl hon i folkpension. Vi ska jobba tills vi är 75 i det här landet.
Det kan ju du göra.
Jag vill inte jobba, jag vill ha en 75a, det är så det är. Ja. Hörru du, Jan Myrdal, vad sa du? Skulle Jan Myrdal ta över vänstern eller vad sa du för något?
Nej, utan det var... Nu halkade jag vidare till den där roliga kongressen som kommunisterna hade. Men superkommunisten Jan Myrdal, han är ju framliden. Han gick ur tiden här, var jättetråkigt.
Just det. Jan Myrdal som också har lyckats med, det måste man ge honom faktiskt, lyckas med konststycket att i anrika och mycket fina söndagsintervjun i Sveriges Radio som min AIK-broder Martin Wiklin håller i, han är den enda som där de har gått in och brutit honom under pågående intervju och sagt: snälla Jan, ja förlåt, du måste försöka svara på frågorna som Martin ställer. Han sitter och pratar om något helt annat. Ja. Och då säger Jan Myrdal, och där har de klippt med, så det finns ju med i, kan faktiskt rekommendera, söndagsintervjun Sveriges Radio. Lyssna på den intervjun med Jan Myrdal. När hon går in och säger: du måste försöka svara på hans frågor. Då säger Jan Myrdal, ett, han undrar vem fan det är som kommer in och stör. Ja. Då säger han: men jag svarar ju på hans frågor. På mitt sätt.
Ja.
Helt fantastiskt.
Ja. Men det kan också vara så att han inte hörde vad Wiklin sa för någonting.
Exakt. Både du och jag har kommit upp i den aktningsvärda åldern att vi inte längre kan vara Joe Bidens barnbarn, utan vi är ju faktiskt, vi är ju 50-plussare du och jag.
Vi är ju Bidens bröder. Alltså inte politiskt.
Nej, verkligen inte. Hörru du, vi är ju faktiskt äldre än John Ausonius, både du och jag. Nej, men jag har ett axplock här ur Jan Myrdal när han berättar. Han hade ju ett enormt tvunget förhållande till sina föräldrar Alva och Jan Myrdal. Och eftersom det är mest det är sossepack som lyssnar på den här podden, berätta lite kort. Alva och Jan Myrdal, det är folkhemmets sociala konstruktörer.
Ja, arkitekterna bakom folkhemmet, ja, brukar man säga. Vad det gällde liksom folkbildning och rashygien och alla möjliga konstiga saker som de hade för sig.
De kallade ju folk för idioter, och Alva Myrdal var en av dem. Nu får sossarna säga vad de vill på kongressen. Gör en grej där, ring mig. Hon var ju faktiskt en av dem som förespråkade tvångssteriliseringen på 40- och 50-talet, ja, av sådana som du och jag, mindre begåvade. Mm. Och det ska man inte glömma. De är fruktansvärt elaka mot Jan Myrdal. Hans pappa Gunnar då, som är fortfarande hyllad inom socialdemokratin med all rätt. Han har säkert byggt något miljonprogram där det idag härskar al-Shabaab-grupperingar. Men han plågar ju honom och han fortsätter att kränka Jan under hela livet. Ja. Bland annat på Jan Myrdals 40-årsdag. Ja. Då ställer sig pappan upp, tar ordet inför en stor församling på en mycket känd krog, och så berättar han, här får Jan Myrdal själv berätta om vad hans pappa gjorde på Jan Myrdals 40-årsdag. Hela släkten är samlad.
Och när jag skulle fylla 40 och de skulle bjuda mig på, mig och Gun på krogen eller någon krog där ute, och så åker vi i taxi, och så det är alltid så svårt med det, jag har alltid haft för trång analöppning, så doktor Renk, jag minns när du är nyfödd, doktor Renk fick sticka in tummen och vrida runt för att öppna den, och då blev Gun...
Vem ställer sig upp och pratar om en tumme i en analöppning när födelsedagsbarnet var spädbarn? Det, så gör ju en sadist, en baggbölare, en plågoande. Skulle inte ens du göra, Hans, när jag fyller 60?
Tyvärr så gjorde jag nog kanske det.
Ja, det är så.
Bara. Så det var lite nyfiken på doktor Renk också. Är det möjligtvis Johan Renk, Stackabos pappa? Han var ju läkare. Men däremot så var han inte barnläkare, vad jag minns. Kanske.
Nej, men det här är ju ett sexuellt övergrepp som, ja, då familjen har suttit och tittat på när de utför, ja, det på ett spädbarn. Ja. Va? Aj, inte, ja, okej, gör det. Vi, här går vi ner i moll. Ja. Kan du inte hänga upp Dagostars BH så får vi någonting att glädjas åt på slutet här.
Snusgubbe.
Va?
Snusgubbe, du hörde vad jag sa.
Jan Myrdal. Kalla inte honom det. Kalla honom, vad var det han kallade sig själv för? Refraktär, sa han. Han hade ett frikort att byta åsikter om allting. Jag är refraktär.
Ja, precis.
Du har sagt så här, Jan Myrdal. Jag är refraktär, jag har ändrat, ja, åsikt.
Nej, han kommer att saknas oss och han kommer att saknas debatten. Han har ju inte varit så aktiv de senaste 20, 30, 40 åren, om man ska vara helt ärlig. Han drog sig tillbaka.
Han är ungefär lika bannlyst på kultursidor som Stig Larsson. Nej, inte millennie Stig Larsson, utan den riktiga Stig Larsson. Han med autisterna, nyår, ja, och den fantastiska pjäsen VD.
Ja, precis. Och som bor här i närheten av våran poddstudio, så du ser honom ibland. Du kan ju ta kort på honom, Jonas.
Ja, jag har ju en Jag brukar rusa fram till diverse kändisar, dock inte Dolph Lundgren, han med riddarrustningen, och ta kort. Jag har fått sluta med det där, för Michaela skäms över mig, inte bara sexuellt, utan även för att jag springer fram och ofredar kändisar. Tommy Bergen anföll vi i somras på Djurgården. Han bad mig bara, gå bort.
Ja, jag vet.
Coronaskräck.
Ja, men det är också det med kändisar. De är ju, antastar ju folk också. Det är den här stackars stjärnkocken nu till exempel som har blivit uthängd i kvällstidningarna. Läste du det?
Paolo Roberto.
Nej, inte Paolo Roberto. Vem är det då? En annan stjärnkock.
Okej.
Okay. På en av de största, viktigaste restaurangerna i Stockholm.
Vi kan kalla honom Berlusconi.
Det kan vi göra om vi vill. Men,
vad var det med honom? Just det, det var ju löpsedlar om
honom. Ja, vi var ju löpsedel. Nej, han har väl inte gjort något särskilt. Däremot så är det, han har väl kört med hårda nyper, och nu är det plötsligt en massa kvinnor som anser att han har sexuellt ofredat dem.
Men det kanske han har
20,
gjort.
Under 20-30 års tid. Ja, då hade de väl anmält det åtminstone, antingen till arbetsgivaren eller till polisen, men inget sånt har ju skett, utan man har nöjt sig med att anmäla till Aftonbladet.
Jo, men ja, är det mening att anmäla när 9 av 10 våldtäktsanmälningar eller bara läggs ner direkt när de skrivs ner på pappret?
Nej, det har du ju förvisso rätt i, men samtidigt så är det ju, några våldtäkter var det väl inte frågan om, utan det var bara allmänt snuskigt beteende. Det sades att den här stjärnkocken hade en förbläst för kvinnobröst och att han gärna pressade in sitt ansikte mellan brösten.
Hur är det ens möjligt?
Tydligen på grund av hans längd.
Oj!
Ja.
Snart har vi ett signalement på fanskapet också.
Nej, men att, då tyckte de så här att, för han är ju precis i den höjden. Han ser ju bara bröst. Han är lite mer så kortväxt.
Det gör jag också. Så fort jag blundar är samma sak för mig.
Jag vet, men du har ju ändå du är inte normal lång, Jonas. Men du är inte dvärgväxt heller.
Nu. Oliver, vår producent, han sa ett förbjudet ord. Så säger jag snart Eskimo här.
Vi briefar.
Blipar?
Nej, vi ska inte.
Jäklar, ni kommer bli lomhörda av att lyssna på den här podden.
Ja, verkligen. Hörru, vi börjar gå in i mål, Hans. För när en producent skriker, det här kommer vi blipa, då är det dags att...
Alltså det...
Då ska man tänka, jag är en förhud, jag drar mig tillbaks.
Mm.
Hörru, Hans, du har fått en hälsning från Jakob Ökvist som jag ska hälsa
dig. Vem? Det är han pajasen, han som drar skämt, va?
Exakt. Låtsas komikern och min gamla trätobroder Jakob Ökvist. Vet du vad? Jag bad honom på riktigt gästa podden och förklara för alla troll på Flashback att Jakob inte alls för fin för den här podden. Däremot tjänar han ännu mera pengar på annat håll, så han har på ren svenska pissat i våran kateter. Han har lagt ner det här, Hans.
Ja.
Men jag tycker att du sköter det här. Jag kan inte bedöma sånt. Oliver, Hans är ju förbannad med en succé. Vi ska ha stormöte med någon storvassall här om poddar på tisdag.
Jaha, ja. Jag är inbjuden.
Du ska, i slutändan kommer du till och med få pengar för det här, Hans.
Nej. det där kan du försöka med någon annan.
Så slipper du betala med en fruktkorg nästa gång du går till Grevgatan. Mm. Hör du, Hans? Nej, men jag tycker det är kul att sitta med Hans. Han är ju mer störd än vad jag är.
Ja.
Jo, någonstans.
Jag är påläst, tänker du.
Ja, det är du. Du är förbannat påläst.
Ja.
Jag ska föra till människoby nu med detsamma.
Men jag är lite den där karaktären så att jag kan säga saker med emfas. Ungefär, vad heter den här polskan som var gift med Alex Schulman förut? Som diskvalificerar den svenska epidemipolitiken.
Hon som har fatshamat kvinnor sen hon började sälja bantningsmedel på nätet.
Ja.
Hon heter Katrin Zytomierska. Och gå varligt fram nu. Jag känner henne, jag har kört morgonshow med henne i reklamradion. Jag vet att det inte är någon bedrift att göra det. Men hon blev ju till slut bannlyst från radioföretaget jag jobbade på, SBS Radio. För hon sket ju på precis alla mellan låtarna hela tiden. Ja. Utan någon som helst, noll finess.
Nej, och precis. Men hon har också den där egenskapen att hon kan prata och låta väldigt relevant. Trots att hon säger rena tokigheter. Så att, det kanske inte var dit jag hade tänkt mig att komma. Men nu hamnar jag där i alla fall.
Katrin Zytomierska är alltså ett kvinnligt svar på Jan Myrdal.
Mm.
Snackar en massa skit men ändå låter relevant i slutändan.
Mm. Nu tror jag att han kanske har lite högre bildningsnivå.
Tvek på den, hörru. Alltså, jag ska inte pissa på folkhögskolor, men jag är benägen att göra. Han har ingen som helst bildningsnivå. Han har däremot 50 000 böcker hemma i Varberg. Han har fler böcker i sitt bibliotek. Det är omtalat.
Aha.
Han har fler böcker i sitt bibliotek än vad Varbergs bibliotek har.
Det är inte dåligt.
Det är inte dåligt. Way to go.
En sån gubbe ska man gå hem till och säga, hej, har du läst alla de här?
Jag har 3 böcker hemma. En gammal bankbok, en Kalanka pocket och Mein Kampf i originalöversättning. Där har du den, va? Oliver, vi bara skojar. Anmäl oss inte. Blippa inte skiten. Tack för oss. Det här är Off Limits. Kommentera oss gärna på Flashback.
Ja, Eller ring polisen.
Ring polisen. IS-kvinnorna är på väg tillbaks. Snart kommer nya tv-serien. Inte svenska Hollywoodfruar utan svenska ISIS-fruar sänds live ifrån Angered och Biskopsgården. Hans, tack för... Ja, vad fan är det här? Är det ett samtal eller vad är det? Agenda, vad är det? Valvaka, vad är det?
Det är jag som ska tacka Jonas.